Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan.
Ja, det är vi. Och idag ska vi göra ett kärt återbesök till Stigas mycket eleganta åkgräsklippare Park. Specifikt Park 500. Det är klipparen med äkta midjestyrning som på ett följsamt sätt ser till att trädgårdens rätta elegans upprätthålls hela säsongen.
Och Park är ju som vi brukar säga rhododendrons bästa vän. Alltså den snobbigaste gräsklippan. Tack vare just midjestyrningen. Där alltså bakhjulen hela tiden följer framhjulen. Som gör att klippningen runt både buskar och träd blir en lätt match. Ja, den är fantastiskt vacker den här gräsklippan. Det enda som saknas på den är en godsägare.
Ja, helt enig. Så gå nu in på stiga.com för att inspireras, se mer av den här klipparen Park. Som även den här sommaren kan bli din gode vän i trädgården. Så vi säger återigen ett stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller elegansen i trädgården.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej, Filip Strömbäck här. I veckans avsnitt ska vi prata om arv. Och med det ämnet som någon form av förlaga så har vi bjudit in ingen mindre än Jan Karl Adelsvärd som själv har ett stort arv och ok att bära och fyller massa härliga berättelser som ni kommer att få höra mer om. Det vi märkte när vi spelade in var att vi glömde att introducera honom, eller vi la väldigt mycket fokus på hans tidiga karriär som, eftersom han är en gammal man, var för väldigt, väldigt länge sedan. Nu för tiden så gör Jan Karl massa andra saker. Han är delägare och entreprenör i klädesbranschen och i musikbranschen. Förutom Baron som han äger så är det bland annat Stutterheim och Sneakers & Stuff och Triva och massa andra retailbolag. Vi hoppas att ni ska få mycket nöje.
Välkomna till Stiljournalen. Jag heter Fredrik Flärker och sitter här med min väldigt gode vän Filip Strömbäck. Men inte bara med honom, utan även med baron
Jan Karl Adelsvärd.
Exakt.
Välkommen hit.
Tack så hemskt mycket. Otroligt kul att vara här. Jag är ju en trogen lyssnare.
Kom närmare den där. Trogen lyssnare men inte lika trogen deltagare i podden märker vi redan direkt.
Nej,
här.
Jag är lite amatör. Ja.
Du får vara närmare micken.
Ja, micken går ju att flytta på så att man kan...
Läckert.
Vi är så glada att ha dig här.
Ja, det är sjukt kul.
Varför är vi det?
Jo, ett för att han är väldigt snygg.
Ja, stilig.
Men sen är ju, alltså, Jan Karl är något av en doldis. Eller för oss är det inte så dåligt, men i modebranschen.
Ja.
Du får ju berätta lite själv, men det är Filippa K, det är Triva, det är Baron. Man drar en liten snabb. Ja, jag menar snabb.
Jag kan dra det jättesnabbt. men jag har jobbat de senaste 15-20 åren med mode på olika sätt. Jag jobbade inom Axel Jonsson, startade ett företag som heter Novax. Där var vi delägare i...
Satt du där på Villagatan då?
Ja, precis.
Och fick dofta de här härliga kakorna som Evi, eller vad heter hon? Evi,
exakt. Bakar. Vad insatt du är.
Det är ju Sveriges finaste huvudkontor.
Ja, och en helt otroligt vacker matsal.
Ja. Oh.
Där man
nej, är det Villagat? Förlåt,
ja, nu höll
jag på pilla med micken. Nej, det är så snyggt alltså.
Ja, det är väldigt fint.
Jag försöker ju slänga ut krokar om jobbar någon nästan varje vecka i den här podden.
Ja. Det är ingen som nappar. Det är knarrande parkett och fina oljemålningar.
Men det är ju passande lite med det vi ska prata om sen.
Ja, lite grann faktiskt. Men där jobbade jag ganska länge och var sedermera vd på Filippa K. Och sen ungefär 10 år tillbaka så driver jag egna verksamheter.
Och Filippa K ägdes av Novax då och dig, eller?
Filippa K ägdes av Novax och det var jag som genomförde den affären. Och sen så jobbade jag mer och mer operativt och till slut som vd i bolaget. Jag var själv delägare i Filippa K ett tag. Men nu är det Axel Jonsson som är huvudägare där.
Ja, men var det då som mode eller kläder, det intresset cementerades eller har det alltid funnits?
Nej, men jag har alltid haft ett ganska stort intresse för, man kan nog säga, populärkultur generellt, alltså musik och mode och design och så vidare.
Hur rimmar det med ditt arv?
Intressant fråga.
När du säger ditt arv, är det något vi ska specificera här kanske?
Ja, vi kommer väl till det.
Vi kommer till det sen.
Det gör jag nog på sätt och vis. För att speciellt min farfar var en otroligt stilsäker man. Jag har många så att säga, minnen från när man var riktigt liten och farfar kom på besök. Han bodde på Rivieran. Och jag vet inte om ni har sett den här dokumentären om Tore Wretman som gick i SVT. Han umgicks mycket med Tore Wretman och Roger Moore och prins Bertil och bodde på Rivieran. Jag minns när han kom till Adelsnäs som då är vår familjegård i sin silvriga BMW och knallgul polotröja.
Och vilket årtionde är det här? Är det 60-talet?
Det här är 70. Jag är ju född 69, så det är sent 70-tal, skulle jag säga.
Så prins Bertil, Roger Moore och din farfar sent 70-tal, där skulle jag gärna varit med.
Farfar Erik.
Ja. Och farfar Erik och hans kompisar är stilförebilderna då i ditt... Tog fan att man blir intresserad, tänker jag.
Ja, men någonstans... Jag inser det här nu medan jag pratar, men jag tror att någonstans där... det var liksom den första upplevelsen av en klassisk och elegant stil.
Har du här, ni är tre bröder va?
Vi är tre bröder.
Jag känner bara din lillebror. Men han är också, han gillar min...
storebror.
Ja, storebror Theodor. Alla tror
att... Är Theo äldre än du?
Ja, han är äldre än mig.
Han är bara så
alla tror... Ja, han är så oerhört elegant.
Ja. Ja.
Det är han verkligen, han har en väldigt snygg smoking.
Och snygga vespor.
Ja. Ja.
Så att det finns ju ett intresse hos flera av er alltså.
Det gör det absolut. Ja.
Och min fråga är, för vi har ju pratat mycket om stilförebilder i... Alltså våran direkta närhet.
Ja.
Alltså våra papper framförallt väldigt mycket. Mm. Och är din farfar igen en sån, alltså som du verkligen går tillbaks till och ser som en stilförebild i när du byter om hemma och ska gå bort på fest eller?
Nej, det kan jag inte påstå. Det jag beskrev nu är mer minnet av farfar och första gången jag liksom kom i kontakt med det där, att det finns en värld utanför Åtvidaberg.
Ja.
Men när jag själv, nej. Herregud, jag har liksom haft många olika stilar egentligen själv genom åren. Och jag är inte alls så stram eller någonting sånt i att jag absolut tänker klassiskt eller...
Ja, men det var det jag menade så. När jag ställde frågan, att det var lite, inte reaktionärt, men intresset för det är lite annorlunda mot din historia. Du har ett intresse av så här elektronika, musik och det är väldigt modernt allting och...
Ja, och det är nog snarare så att jag har ganska mycket under en period liksom valt att inte vara en del av hela det här liksom herrgårdslivet och har sökt mig till storstäder och vill leva ett annat liv än kanske det man förväntar sig av någon som är uppvuxen på Adelsnäs.
Vi ska komma dit, för vi vill ju höra den här historien. Bara en fråga, ja eller nej. Jagar du?
Nej.
Nej.
Och det här är också, bara ytterligare säga det vi redan har sagt nästan, men jag pratade med en gemensam vän i måndags och berättade att du skulle vara med här. Och han sa exakt, han tyckte det var väldigt roligt, för att han sa det att det är så kul, för man kan hitta Jan Karl på en, vad var det du kallade för musikstilen du sa?
Elektronika.
Ja, men på någon otroligt märklig underground-konsert någonstans, lika gärna som i en herrgårdssalong. Och det är den kontrasten som är väldigt intressant.
När det gäller sådär arv och när vi pratar om identitet och sånt, så brukar jag alltid säga att man är den man är både tack vare och trots sin bakgrund.
Stämmer
och,
väldigt väl.
Det är ju jag inte på något vis så att jag liksom tar avstånd från min bakgrund. Jag kan känna enorm stolthet över mycket av det och har en otroligt liksom goda relation med familjen. Men jag har ibland känt den där viljan att, ja men vem är jag? Mm. Och vad vill jag verkligen med mitt liv? Och vad är mina egna val? Och då kanske det lätt blir så att man vill distansera lite grann från det alla andra förväntar sig. Mm. Jag brukar kalla det ibland också för positiva fördomar. Att en del tror att jag är på ett visst sätt för, eller tack vare eller på grund av min bakgrund. Och då kan jag bli nästan lite stött ibland att folk tror att de vet mycket om mig när de egentligen inte har en aning. De vet bara vad mitt efternamn är och kanske var jag uppväxt.
Mm. Adelsrasism?
Rasism är verkligen att ta i. Ja. Men positiva fördomar skulle jag säga.
Mm. Nej, men där kan man ju...
inte... Förlåt.
Nej, men jag bara säger, alltså, det här med efternamn. Och det är inte synd om dig och det är inte synd om mig på något sätt överhuvudtaget. Men det är, bara, det är rätt komiskt ibland. För om man presenterar sig med hela sitt namn så kan folk bli nästan förbannade på en innan man ens har öppnat munnen.
Kommit till det avslutande R-et.
Ja, exakt.
Ja, det jag var inne på var nästan tvärtom. Att folk är lite insmickrande. Och,
att det finns fördelar med det.
Ja, att, och i vissa, vissa situationer så... tror en del att man är på ett visst sätt och att man är som dem.
Just det.
När man egentligen känner sig ganska annorlunda.
Ja, den är ju roligast.
Och sen så, du var lite inne på det jag jobbar med. Jag jobbar ju också med musik.
Ja.
Och det är ju ofta en helt annan värld. Där kan det ofta vara så att det kanske är så att det finns förväntningar på hur jag ska vara och vem jag är. Som jag kan ge en kontrast till som blir ganska effektivt. Det vill säga att man ganska snabbt visar att jag är nog inte riktigt den du kanske tror jag är. Mm. Utan jag har rätt bra koll på hiphop. Jag kan alla låtar som du har skrivit. Mm. Och vi sågs ju på den där konserten i förra veckan.
Det finns ju en USP och en fördel i affärssammanhang kan jag uppleva med det här utanför perspektivet. Att initialt uppfattas som någon som inte har koll. Lite så här blåst bimbo-grejen. Och sen kliva in och visa att man har en insight. Ger ofta en så mycket, mycket starkare effekt än att vara en del av klicken.
Ja, jag kan skriva under på det att det händer ibland. Att folk tror att man är på ett visst sätt. Och sen så kanske visa att man är någonting helt annat.
Det är därför jag alltid har kostym och slips. Mm. Även om jag åker ut till en fabrik. Det liksom initialt så blir det jobbigt om man inte är bekväm i det. Men om man kommer över den tröskeln
så får
man så mycket mer förtroende för att jag låtsas inte vara.
Sen är det också för att du tycker att det är väldigt snyggt med en hjälm och kostym.
Hjälm och stövlar.
Ja. Ja, det är ju den typiska liksom, industrialiststilen.
Ja, det är hur elegant som helst.
Vi har pratat väldigt länge utan att introducera själva ämnet.
Ja.
Vi sitter här idag för att vi huvudsakligen ska försöka gräva oss ner ett par generationer, men framförallt i begreppet arv. Och det är ju vitt och brett och innefattar massa saker.
Och inte bara ditt arv.
Nej, men du får exemplifiera.
Men du får exemplifiera, ja exakt, ja. Lite grann.
Det skulle bli ett väldigt tråkigt avsnitt tror jag, om det skulle handla om mig bara.
Mm. Nej, det tror jag inte. Och det kommer handla ganska mycket om dig tror jag. Men var ska vi kicka igång? Ska vi kicka igång genom att du får beskriva?
Får jag säga en helt annan grej? Förlåt.
Ja, ja.
För jag vill att säga det här i fyra poddar nu och glömt det varje gång. Det har ingenting med det här att göra, det är bara en snabb mening. Skavlan som vi älskar. Ja. Jag är så jävla glad att han har börjat använda slips i varje avsnitt. Tack
det.
För det. Jag vill bara säga det.
Men fortfarande inte höga strumpor.
Nej, men man kan inte få allt på en
step
gång.
By step.
Men nu är det slips varje avsnitt. Tack för det.
Gud vad Kristina var duktig.
Det var hon. Fantastiskt
shit,
duktig.
Shit vad duktig hon var.
Gemensam applåd.
Ja, absolut.
Så, det var bara det.
Vi börjar med baroneriet. Vi ska hela vägen tillbaks.
Ja, vad är det för något? Berätta det.
Då ska vi börja med att säga att det heter inte baroneriet.
Nej.
utan det heter Baroniet.
Baroniet.
Och det...
Förlåt, Filip. Ska jag säga.
Det är lika vanligt som att man kallar mig för Carl-Jan.
Carl-Jan.
Ja. Så det är lugnt.
Jag håller på att säga Carl-Jan hela tiden. Så det...
Baroniet är en egendom som nu drivs i 10:e generationen. Det är min bror som driver Baroniet. Och... det instiftades, jag tror man kallar sig stadfästes av Gustav den tredje som ett baroni. Och det är det enda baroniet i Sverige. Så det är, därför kallas det ofta Sveriges enda baroni.
Okej.
Två frågor bara.
Ja.
Som du säger, jag skulle svara på i vilket fall. Det, stämmer det då att det är det enda stället i Sverige som om det byter ägare så följer också titeln med?
Ja, det är så att, och det här känner du till bättre än jag. Jag är inte en expert på det här med titlar och sånt, men jag kan min egen familjshistoria. Mm. Men det är ju så att det finns ju många som är baroner i Sverige.
Eller friherrar då.
Ja, men då är ju precis då den formella titeln friherre.
Exakt.
Om kungen nu skriver brev till min pappa så står det inte friherre Johan Adelsvärd, utan det står baron Johan Adelsvärd. Och det...
så jävla vitt jag förstår. Skillnad.
Ja, det här är ju,
det är jävla skillnad. Det är
ju oerhört skillnad. Ja. Men det här är bara rent formellt. Ja. Men slutet av 1700-talet så stadfästes då baroniet Adelsvärd. Och sen har det drivits i familjen i 10 generationer.
Men frågan kvarstår, om ni säljer det...
Kan familjen sälja det?
Nu kommer vi verkligen in på teknikaliteten.
Nej, men vi bara så här, rent hypotetiskt, ja, att det säljs. Följer titeln med... Det är väl det som är grejen också med baroni, att titeln följer med... Ja, gården.
Så var det ju. Men nu ska jag då komma till hur det har komplicerats lite grann. Det var ett fideikommiss länge också. Och ett fideikommiss innebär ju att i princip äldste sonen ärver allt.
Han fick ju blyertspennorna på skrivbordet.
Ja, och då, då så, i det här fallet följde då titeln baron med.
Ja.
Till din pappa?
Till min pappa.
Sen avskaffades det?
Sen avskaffades fideikommisset. Man kunde frivilligt ansöka om förlängt fideikommiss. Men det valde min pappa inte att göra. Så att när vi gjorde generationsskifte i vår generation så att säga, och min äldsta bror tog över baroniet, då var det ett vanligt generationsskifte som vilket familjeföretag som helst. Och därmed, sad to say, så är ju min pappa den sista egentliga, så att säga, baronen på baroniet. Min äldsta bror är förvisso baron till tilltal, men baroniet alltså hade i den meningen, det var liksom min pappa som var den sista som innehav.
Det kan man inte återinföra?
Nej, eller jag vet inte.
Ska jag bara kalla dig för herre här nu?
Ja.
Finns det några kan du se att det hade funnits några fördelar med att ha kvar, på tal om arv, liksom fideikommiss för att förvalta en historia och ett arv?
Ja, fideikommiss är ju en väldigt, väldigt, väldigt orättvis liksom sätt att sköta arv eller hantera arvsituationer på. Men det är väldigt effektivt på det sättet att egendomen hålls alltid ihop generation för generation. Och det är ju så många stora jordegendomar i Sverige har hållits ihop. Mm. Och ni känner säkert till att Björn af Kleen skrev en bok om det här. Och det...
Snackade han med din pappa då?
Nej, det gjorde han inte. Jag tycker det är en otroligt välskriven och intressant bok. Jag vet att det är många som inte alls gillar den.
Framförallt tre personer tror jag som...
Ja. Jo, men det kan jag förstå, ja. Men den är ganska intressant.
Den är välskriven.
Den är väldigt välskriven. Han har otroligt vass penna och är duktig så där. Men det som jag tycker är intressantare, som är liksom en större fråga, det är ju hur man så att säga håller ihop familjeföretag, familjeegendomar över generationer, och ärligt talat helt oavsett om man råkar vara adlig eller inte. Mm. Och du nämnde Kristina Stenbeck, jag har jobbat för familjen Jonsson, och det är en oerhört liksom intressant och svår fråga, hur man balanserar rättvisa mellan syskon med att man har liksom som familj ett större ansvar att föra någonting vidare. Och det är svåra avvägningar.
Ja, och där kan man ju fråga sig, är det ett ansvar att föra vidare överhuvudtaget? Eller är det nästa generation får skapa sig det? Vi kränger skiten, så nästa generation. Man får skapa eget varje generation.
Nej, men då, här tror jag att vi kommer in på liksom skillnader i alltså hur det moderna samhället, hur det växer fram, där allting är väldigt inriktat på självförverkligande och frihet och sin egen identitet. Jag är en sån person. Jag skulle ha svårt att ikläda mig rollen att till varje pris hela mitt liv ägna mig åt att förvalta det som min familj har byggt upp. Och det är allt färre som vill ta den rollen. Det är, ja, det är ju vanligt i familjeföretag idag att det är svårt att hitta den som liksom räcker upp handen och säger jag vill föra det här vidare. Det är mycket vanligare att kanske syskonskara känner men hörni, ska vi inte ta och sälja det här och göra det vi känner för?
Mm. Men om man tittar på er uppdelning då, kan du känna en orättvisa i hur det har gått vidare? Och kan du känna att ni har ett lika stort commitment alla tre i att föra liksom arvet och historien vidare?
Ja, jag tycker att vi som tre bröder hade och har ett gemensamt ansvar för att i vår generation hitta en lösning så att det som nio generationer före oss har byggt upp och hållit ihop, att vi inte är den generationen där allt det där går till spillo. Och nu hade vi tur att min äldsta bror verkligen ville göra det och Theodor och jag frivilligt, om man pratar om liksom så vulgära saker som värden, marknadsvärden och så vidare, att vi höll tillbaka rejält.
För att det skulle kunna vara intakt?
Ja, för att det skulle kunna vara sammanhållet och inte tokbelånat och skapa en svår situation för min bror. Och återigen, jag skulle lyfta det här gäller alla familjeföretag, liksom om man, vilket bolag man än driver, att den där frågeställningen uppkommer alltid vid arv.
Och den frågeställningen är ju det som gör att folk konfliktar, inte bara i familjer, men att det blir det här nagelfag, liksom det här på decimalen, rättvisetänket som får gå före helheten och vad som är liksom bäst.
Exakt så, och det är, vi hade tur att vi lyckades lösa det. Och jag brukar ibland säga så här, att trots att vi var väldigt samspelta och min pappa initierade det här arvsskiftet väldigt tidigt i våra liv och vi var öppna och pratade om det,
vilket är ju väldigt viktigt. Där gör ju många, nu pratar vi som vi brukar säga, vi pratar med en väldigt liten klick människor här, men där de här problemen existerar. Men
Nej, familjeföretag. Det finns massa familjeföretag som är små.
Ja, det är ju sant.
De har funnits i flera generationer.
Men jag skulle vilja säga att det du sa nu är det viktigaste, för där finns så många exempel på att man i personer som har skapat, eller andra generationer eller vad det är, i slutskedet av sin karriär.
Ja
jävlar, det här ska ju delas också. Utan det är alltså, så fort du får barn så börjar man förbereda ett skifte, därför det finns ingen annan möjlighet. Därför annars blir det jävligt krångligt på slutet.
Mm. Väldigt sant. Men Fredrik, åter till din, vad du liksom nuddade på där, det är den här extremt liksom giftiga cocktailen av, om du blandar väldigt mycket känslor, familjekänslor med pengar. Och min erfarenhet är att det spelar inte så stor roll om det är lite pengar eller mycket pengar. Det är rättvisefrågan som bränner i själen på dig.
Det kan ju vara värre när det är lite pengar.
Det kan det vara.
Därför när det är väldigt mycket pengar, då är det okej, men du får 50%. Ja. För det vi får, det är ändå så mycket, så att det är lugnt. Liksom. Ja. Men...
Och det är faktiskt så att jag blir ibland tillfrågad för att det är en del som hör talas om att vi löste generationsskiftet på ett lyckat sätt och så vidare. Och det tycker jag vi gjorde. Och då är det en del som frågar mig, vad ska man tänka på? Och jag brukar alltid säga nummer liksom ett, väldigt stor ödmjukhet, och två, stor generositet. Liksom gå in med det.
Ja.
Det är ingen mänsklig rättighet att ärva.
Det är ett jävligt bra citat.
25% är väl... mänsklig rättighet i Sverige. Tror jag. Alltså.
Men det är vad jag menar med det är ju att det i vår värld, i vår del av världen, och så anses det ju ganska på något sätt fint så där, eftersträvansvärd att du för arv vidare och att du ska ärva. Men egentligen så är ju liksom, du råkar vara född i en familj och du ska liksom inte, tycker jag, förutsätta att, jag kommer ärva det här. Du kan, det finns exempel på förmögenheter och egendomar som har gått till välgörande ändamål, eller där den som har byggt upp det har valt att göra något helt annat.
Mm. Och i Sverige har vi också en av de smalaste, som jag tycker är rätt intressant. Vi har ju något som heter Allmänna arvsfonden i Sverige, där om det inte finns en arvinge så går allting dit.
Mm.
Och det är alltså, den går, det är barn och kusiner, sen är det slut.
Mm.
Sen så, alltså, i de flesta andra länderna så letar man ju vidare ner till åttonde kusiner.
Nej, det är sådana filmer. Alltså,
ja, men alltså, här dyker upp någon, du hade en farbror, exakt, här har du en ö. Men i Sverige så är den rätt snäv.
Nigeria-breven.
Ja, om du inte självklart har skrivit ett testamente, då kan du ju ge det till vem du vill.
Ja.
Men om det inte finns något sånt så...
Sen kan man ju säga, det blev väldigt allvarligt där. Det blev ett väldigt allvarligt samtal.
Men allvarligt tog ni i början, men snart kommer vi bort från det.
Ja, ja. Men och det är inget fel med allvar.
Nej, men det är lite kul.
Det är
vi klipper bort det tråkiga så.
Ja, men det, man kan säga så här, den här cocktailen av känslor, familjeintriger och pengar, den ger ju upphov till fantastiska liksom stories och filmer och så vidare. Och Vanity Fair till exempel, jag menar, hur många artiklar i den tidningen har inte handlat om olika typer av familjeöden?
Och en litet, varje nummer nästan.
Absolut. Jag har ett litet boktips också om det här, och det är boken om familjen Gucci.
Ja, den har jag faktiskt läst.
Den har allt.
Ja, den har, alltså,
men det är,
allt.
Är det mord och grejer?
Ja, ond, bråd, död och allt.
Det är mord, det är mafia, förfalskningar, ja. Och det är hela modebranschen, bara det.
Ja, vad är det den heter? Gucci The Fashion... Den heter...
Något sånt.
Underbar undertitel. Jag kommer tyvärr inte ihåg den. Men...
Ja. På tal om detta temat, vad finns det, förutom Gucci då, för andra så här exempel på stora, så här trassliga, jobbiga familjetvister?
Jag bara slänger ut den mest självklara, tycker jag, i Onassis.
Ja, berätta.
Där det gick väldigt dåligt alltid. Det var ju för sig också väldigt tragiskt. Alltså där han, Ari som byggde upp det, han fick ju två barn, Alexander och Tina Onassis, va? Och problemet var att när Alexander flög ihjäl sig när han var 27 år gammal.
Mm.
Och då så ärvde ju, ja, Onassis dog bara något år senare för att han blev ju helt utom sig. Och då ärvde den här Tina Onassis allting, och det var ju hennes stora sorg i livet egentligen att hon ärvde allting.
Mm.
För hennes liv, det var ju bara en massa sån här lyxö, vad heter det? Inte playboy, sol och vårare som var ute efter henne, och sen så har det där förts vidare ner till hennes dotter. Alltså där har ju pengarna bara varit ett ok nästan.
Men har pengarna tagit slut?
Nej, det är ju mer än någonsin.
Ja, men hur har de lyckats förvalta det? Vem har gjort det?
Ja, de är smarta smarta människor som har...
Familjen har hållit kvar i det i alla fall.
Ja, fast de gör ju precis... Alltså, de sålde av allting, om jag förstått rätt. Så de har ju en stor jävla bunt pengar,
jo, men
som investeras korrekt hela tiden.
Får jag berätta, och apropå det ämnet då, en familjehistoria?
Självklart.
Och ni har ju varit inne på det här ämnet förut, och det är då Jacques Adelswärd von Fersen. Som ju
säg
är...
namnet på boken. Säg namnet på boken bara. Det namnet är helt fantastiskt.
Allt för rik, allt för adlig, allt för lättjefull. Det är med mamma som har skrivit boken, men bara helt kort om en väldigt tragisk liksom man säger, arvshistoria. Ja. Så han var då arvingen till en enorm förmögenhet som vår familjs franska gren byggde upp på 2-3 generationer. De var krigsfångar i Frankrike, men gick på 2,5 generation från det till att vara den absoluta societén i Paris. Han skulle ärva allting. Precis innan hans bröllop så upptäcktes det att han hade ganska så speciella fester i sitt palats i Paris. Där unga flickor och unga pojkar deltog på alla möjliga sätt.
Låg de med varandra?
Ja, det kan man lugnt säga. Det var orger.
Och det var inte på något sätt bekräftat att det var okej att ha sexfester på palatset?
Det var inte okej. Och det stora mörkret i det här är att han blev fälld för sexuellt ofredande av minderårig.
Aj.
Så det är inget.
Nej.
Men han flydde till Capri, va?
Och då flydde han till Capri. Med, i princip,
och kom undan det här straffet?
Ja, och med arvet. Och där byggde han upp då Villa Lysis, som ni alla ska se om ni är på Capri någon gång. Som är en fantastisk villa.
Har du fortfarande nycklarna dit, eller?
Nej, men jag var där när de renoverade.
Är det privatägt idag? Eller är det
nej, idag är det kommunen, men då var det privatägt. Och då var jag där och så knackade jag på grinden. Och så ville de inte släppa in mig. Och då, det var på den tiden när jag hade vapenring. Det brukar jag inte ha längre.
Då använder du arvet.
Och på fasaden så finns det vapnet med adelsvärdfärsen inskrivet. Då pekade jag på min vapenring och så pekade jag upp på fasaden och sa, jag tillhör den ursprungliga familjen. Mm. Och typiskt Italien, då öppnas ju dörrarna.
Ja, då fick du komma in.
Då fick jag komma in.
Det är ju snyggt ändå.
Men där, den här villan var där han då till slut 1923 fyllde ett glas champagneglas med kokain, spädde ut det med champagne och tog en frivillig överdos och tog sitt liv. För att på Capri så var det enda han gjorde var egentligen han skrev lite poesi, men han festade framförallt och hade enorma tillställningar. Han reste runt jorden tre gånger. Han hade ett speciellt opiumrum för sina gäster och historierna går att de ropade ner från hamnen när baronens opium hade anlänt till Capri. Det var lagligt på den tiden att röka opium. Mm.
Men blev han inte lämnad av någon, lite sin älskare eller någonting?
Jo, han tog med sig Nino Cesarini som var hans italienska älskare.
Bra mycket yngre.
Bra mycket yngre, men han var faktiskt vid hans sida hela tiden. Och varför jag nu drar den här historien när vi pratar om arv och liksom tragiska arv, det är att han hade ju ingenting att göra. Han var han hade flytt, han hade ingen meningsfull tillvaro, han hade massor av pengar och det enda han gjorde var att bränna dem. Och till slut så han var utfattig. Och han fick heller inga barn, så därför så dog den franska grenen adelsvärd där och då på terrassen med honom. Ni hör ju att det här är en film.
Ja,
det här är en film. Jag tror jag ska spela huvudrollen.
Du skulle passa.
Hur gammal var han?
Han var 40 nej, exakt.
Ja, men perfekt, vi gör den här filmen. Vi börjar spela in den i vår. Jag ska gå ner lite i vikt.
Vem finansierar den då?
Det kan jag göra.
Det gör
jag.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
När vi pratar om det här är egentligen ett ämne som vi borde sitta, den här podden borde vi spela in i 4 timmar. För att det växer, alltså man kommer ju på saker hela tiden.
Vad kommer du på nu då, exempelvis? Bara, så
jag nej, men jag tycker det är intressant, för nu sitter vi och pratar om arv. Och nu har vi kommit in, vi har pratat lite om Jan Karls och sen nu lite tragiska arvshistorier. Och så. Sen kan man börja prata positiva arvshistorier. för väldigt rika människor som har förvaltat och skapat företag och arbetstillfällen i generationer som är fantastiska och så vidare. Men det är rätt intressant, vad är arv egentligen? Alltså, ska, alltså bör arv, alltså, det vi vill prata om är egentligen så här, arv och elegans också.
Mm.
Hur man ärver elegant och så vidare.
Mm.
Men, och så blev jag bara lite mer filosofisk. Vad, alltså, ska det finnas arv överhuvudtaget? För jag kommer ihåg en diskussion jag hade för 20 år sedan jag gick på Kalle Flygare.
Mm.
Och då var ju många av eleverna som gick där var väldigt vänster. Och jag var inte speciellt vänster. Mycket mindre vänster. Då var jag så här råblå. Och idag är jag mycket mer vänster.
Var du med i MUF?
Nej, det orkade jag inte.
Var inte alla det? Får gå på festerna och sånt, tänkte jag. Va?
Jag gick inte så mycket på MUF-fester, nej.
Nej.
Och då hade vi nämligen en diskussion. Det är den här att det är ju ingen som har fått pengarna av Gud en gång i tiden. Utan alla har ju kämpat någon gång i början som jordbönder. Och sen så har man till slut byggt upp något. Och då, det är ju väldigt sällan som att även den personen...
Vissa har visst det fått pengar från, inte från Gud, men...
Hur då?
Men blivit fördelade lotter.
Ja, men de har ju gjort något för att få det här. De har inte bara liksom fötts som jordbonde.
Nej, nej, alltså,
här får du ett slott.
Men sen, så kan man ju bara, sen kan man ju diskutera vad den där prestationen har varit värd som de har gjort för att få sin lott.
Nej, men alltså inte första gången. Förstår du vad jag menar? Alltså, ta, alla kan ju inte vara hertigen av Wellington och alla kan ju inte vara Kamprad. Men någon gång, alltså, ta min släkt till exempel. Nu har vi ju bränt alla pengarna, men ett tag där så gick det ju bra. Men så började vi som jordarrendatorer i Skåne, tror jag det var. Alltså riktiga... Vi hade en liten jävla plätt där vi kunde odla potatis.
Mm.
Och så gjorde vi det i 4 generationer. Och så var det några som blev präster i 3 generationer. Och till slut hade någon råd att sätta någon på en militärhögskola. Och sen blev man hyfsat framgångsrika militärer. Och där någonstans så lyckades man hålla kvar en viss status än i några generationer. Och det var det vi diskuterade. Därför det vill komma till att folk som skapar pengar, även om de hade den här åsikten att arv inte ska förekomma, så när de väl har byggt upp förmögenheten sen, då vill man ju väldigt gärna att den ska gå vidare till nästa generation i din familj, för att du kanske skänker bort extremt mycket, men du vill samtidigt att oftast att dina barn inte ska behöva gå igenom det du gjorde och så vidare.
Absolut. Nej, men jag tror att du är inne på ett ganska intressant spår här, och det är verkligen liksom filosofiskt på en högre nivå. Det är ju alltså alla bär vi ju på arv.
Ja.
Och återigen tillbaka till det där identitet och arv. Och det finns ju något väldigt på något sätt hämmande i att ärva en identitet från sina förfäder.
Mm.
Och det kan ju vara så att i vissa familjer så säger man att ja, men vi har alltid varit bilmekaniker, eller vi har alltid varit professorer i den här släkten. Och så liksom överför man förväntan till sina barn på att så här ska vi vara.
Och så blir man liksom IT-säljare i en sån här disputerad familj där alla har varit historiker.
Det är ju... och det finns ju exempel åt alla håll där, där man går emot förväntan mot sina föräldrar. Mm. Och någonstans är ju det där att det är den där individen som bryter ut mot liksom förväntningarna som ställdes på honom eller henne och liksom lever sitt eget liv fullt ut. Och går sin egen väg. Det är en ganska fin berättelse.
Och oftast de som blir ihågkomna och så vidare.
Ja, ibland. Och, men lite grann till vad vi pratade innan om. I dagens samhälle så börjar ju det ta över väldigt mycket. Att alla, och återigen inklusive jag själv, det handlar väldigt mycket om självförverkligande. Och där liksom plikt och lojalitet börjar bli allt mer ovanligt. Går vi tillbaka 100-150 år sedan, så var ju liksom plikt, lojalitet och att förbli i gruppen var ju normen.
Mm.
Och det tycker inte jag i grunden är något bra. Men med alla såna här grejer så liksom slår ju pendeln ganska hårt.
Ja, men det som har blivit lite bizarrt, om vi går tillbaka till elegansspåret, är ju att förr när du skapade, och nu behöver vi inte gå jättelångt tillbaka, utan 60-100 år. Så skapade du en förmögenhet och så skulle du föra ner den här förmögenheten till nästa generation. Då ville du ju ofta att nästa generation eller du själv också skulle vara elegant. Och det skulle ärvas elegant, och nu ska vi skaffa det här som de andra eleganta människorna har runt omkring oss. Idag har ju den där tappat helt. Alltså, det är inte så konstigt om det blir total revolution snart. För att om man kollar på hur föräldrar i allt från reality shower till bara runt omkring oss fullkomligt öser saker på sina barn. Men inte bara materiellt utan värderingar också. Som är helt bizarra. Det är verkligen ungar, ni behöver verkligen inte jobba. Utan det är bara kör rysk kaviar, guld, Rolex och hela skiten. Och det är så konstigt att man som förälder, även fast du har skapat pengarna helt själv, liksom vill, eller är det konstigt, att man kör på den här extrema, ursäkta mitt ord, brackighet, eller inte brackigheten, men vulgariteten.
Det är en stolthet över det man själv har lyckats göra, antar jag.
Det tror jag också.
Jo, men när du förstör dina barn.
Men jag tror inte man tänker på att man förstör. Jag tror att man tänker på att man vill liksom verkligen dela med sig och vi liksom här. Här är liksom resultatet av vad jag har åstadkommit. Jag hoppas att det är så.
Jag tror det också. Jag tror att det är välvilja, men vi, det ju, finns ju många exempel på att det där kan gå oerhört fel, förstås.
Det är ju,
men och för egen del så är det ju så att, och vi pratade om det lite grann innan här, att det, man ser ju väldigt olika på pengar som, alltså kapital som man har ärvt och det man har tjänat själv.
Så är det ju definitivt.
Jag har en mycket friare inställning till liksom det som jag känner att det här har jag skapat själv och att kunna spendera det precis hur jag vill. Och jag kan vara oerhört livsbejakande och spendersam med sådana pengar. När det gäller arv så känner jag absolut inte så. Jag tycker att det är rätt vulgärt att liksom sätta sprätt på pengar som generationer innan har.
Och vissa känner ju helt tvärtom. Att kanske, pengar man har tjänat själv har man någon, så här, någon respekt för att de har man sakta men säkert dragit in, medan det andra bara ligger där och skvalpar. Det kan jag
Om man plockar ner det här från liksom förmögenheter och pengar till prylar. Så att vi har pratat om det tidigare, om den här japanska städtanten som,
ja, och att det tar 3 generationer att växa i en smoking.
Ja, just det. Men som liksom, hon hävdar att en ärvd pryl upphör ju att fylla sitt syfte samma dag som den blir ärvd, om man bara tar prylar.
Det var väldigt intressant. Vad menar du med japansk städerska? Eller vad?
Nej, jag har glömt bort vad hon heter. Men hon har skrivit, det handlar väldigt mycket om feng shui och handlar om att skapa lugn omkring sig. Så man ska kasta allt man har. Och även ärvda grejer då, framförallt. Om man tar saker, för det här, nu har ni ju skiftat det säkert på olika sätt. Och med baroniet så kommer säkert väldigt mycket prylar. Så det är storebror för mycket av den ångesten. Men du har säkert en massa prylar som du har ärvt, men som du kanske har lite ångest över.
Jag tror att alla känner igen det där. Alltså att när man, i vår kultur så är det så att när man ärver något så är det liksom, det är viss vördnad och sådär. Men jag tror att alla har kanske någon byrå eller någon servis eller något.
Jag har ett exempel som är helt hisnande.
Jag vet, så här vitglas som står hemma som man inte riktigt själv gillar. Men man, det är ju ärvt.
Det är,
så
att min morfar samlade på Expressen.
Förlåt?
Tidningen Expressen under alla OS-dagar som det var OS.
Det är för sig.
Från att han var liten. Gjorde han det, så byggde han ju upp en samling som han då, han band in.
Ja, det var det som kom, de är inbundna.
Han band in då varje OS i en. Gjorde han det hela jävla livet från att han var ung. Så idag är det ju en samling som är längre än liksom, de här gröna samlade. De är ju samma storlek som dem. Vilka är det? De här gröna gamla lexikonen.
Bra böcker.
Som är större än det.
Är det läderband?
Ja.
Det är assnyggt, och vilket historiskt dokument.
Så, ja, jag visste att det skulle sägas.
Jag tror Filip kommer fram till något annat. Ja, någon annan känsla kring de här.
Nej, men för med arvet så kommer ju då
att, står det hans initialer
att jag skulle fortsätta med det här. Hade du velat alltså fortsätta köpa Expressen?
Nej, det kan jag tycka man kan skita i.
Det kan man ju inte. Jo. Det kan ju inte stanna vid att han... Då måste man ju fortsätta bygga på det här.
Det var ju som min...
Och jag vill bara lägga till, för pappa kommer bli helt galen om jag inte lägger till det. Jag har inte rört dem, utan det är min kära pappa som får ta hand om det här. Och det finns någonstans. Men jag har fortfarande ångest över det här. Liksom.
Det var ju som min morfar. Det här är också bizarrt. Han band in Veckans Affärer. Alla nummer, va? 52 nummer om året, ungefär.
Nej, inte alla.
Jo, eller om det var... Jo, alltså på vinden där och min morbror, jag tror han fortsatte så här spara vecka. Till slut han bara, men varför ska jag spara Veckans Affärer? Ja, men jag håller med dig. Det Men sen är det väl just där, jag gillar det, just där med inbundna saker.
Det är gillar väl, du det?
Jag älskar det. Det är ett väldigt fint arv att ge vidare.
Vad finns det andra? Vad finns det mer för prylar?
Min mammas farfar blir det. Det är alltså väldigt länge sedan. Han dog 47 tror jag. Han har bundit in. Det är helt fan. Jag håller på och samlar för att göra samma sak själv. Det här ska jag ägna mig åt när jag, om jag lever till jag är 65 eller där någonstans, då ska jag sätta mig ner och göra det här. Alla inbjudningskort och tackkort, placeringskort och allt sånt där han någonsin har fått har han bundit in årsvis och i rätt ordning i. Och det är helt fantastiskt att ta ut en sån här bok från 1930 eller 40 och se varenda, man ser ju vem man hade i bordet. Fanns det placeringskarta så det med.
Fantastiskt.
Det är ju som en historiebok verkligen.
Helt fantastiskt.
Och jag har sparat varenda inbjudan jag har fått och tackkort och allt material sen studentfesterna.
Ja.
För att kunna göra det här.
Inklusive alla sådana sponsorevents.
Nej, det där har man ju. Sen till slut nu så tog jag ju, tänkte jag så här, man får nog fokusera på bröllop och födelsedagsfest. Alltså, ja. Göra något. Men sådana grejer tycker jag, det är ju hur kul som helst.
Tänk sen när det blir begravning. Bara ett helt gäng.
Nej, men det är.
Om man bortser från de sakerna som man har ärvt in i sitt hem som man då förmodligen kommer att fortsätta. Mm. Har ni själv prylar som ni har skaffat som ni kommer vilja att någon ska ärva? Som ni har skaffat under tiden?
Jag tror att det kommer bli så. Idag skulle jag gärna vilja liksom svara så här, det behövs inte. Men
har du barn?
Ja, jag har två söner. Men, och det kommer säkert, liksom, ju äldre jag själv blir, glida mot det att man vill liksom, att saker och ting ska föras vidare.
Vad skulle det vara? Jag vill ju veta vad det är för
Jag har liksom, så här, med det är ju så oerhört mycket viktigare att man för vidare annat arv än saker.
Alltså bla, 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 bla.
Nu pratar vi om saker.
Ja, jag vill veta vilken sak som är öronmärkt.
Ja, men det blir ju så här att man för det vidare längs linjen. Alltså saker som jag själv har ärvt, det är ju det. Men nu var det inte riktigt det du frågade.
Nej, utan dina egna saker som du har skaffat, som du gärna skulle vilja se kvar i familjen.
Där jag är helt ärlig när jag bara jag kan inte komma
på. Du ser
helt
tom ut.
Nej, jag vet inte.
Ja, det är din tur. Då släpper vi dig så går vi över till dig. Ja.
Nej, men från som Jan Karlsson.
Han har suttit och pickat på mig.
Ja, nej, men så självklart saker som man har ärvt själv.
Ja.
Som man bara vill, så här, det här förvaltar jag bara.
Ja.
Över.
Men de sa ju att du skulle bortse från.
Ja, nej, men så har jag faktiskt, därför jag satt och tänkte här när ni pratade, jag har faktiskt bara en grej. Mm. För den har jag gjort själv. När jag inte hade råd att göra dem heller.
Slöjden eller?
Nej, men låtit göra. Feodalt hjälpverb.
Älskar feodalt hjälpverb.
Nej, men låtit göra själv. Och det är ett par marschettknappar.
Ja.
I guld som det står FFK på. Som är mina fin marschettknappar om man får säga så.
Ja.
Och de vill man ju. De är jag så här lite. En av de väldigt få saker som jag inte använder om det ska bli för röjigt. Eller,
ja.
Alltså jag har verkligen. För de här vill jag verkligen spara. Nu har inte jag några barn, men det är egentligen det absolut enda jag har hemma. Som jag känner så här att det här skulle jag vilja ge till någon.
Ja.
Någon gång alltså.
Nej, men nu när du säger det så finns det ju en del saker. Nej, men det kan ju vara klockor och manschettknappar och sånt. Sånt som är lite mer beständigt. Det är klart att det är så.
Jo, men också som du själv har kanske. Jag vet, pappa har ett par manschettknappar. Som jag, just för män är ju mycket så här manschettknappar. Sådana grejer. Som han kommer ju inte släppa först på sin dödsbädd. Men, och det var ju det enda personliga som han hade kvar från farfar egentligen. Då betyder ju de väldigt mycket. För så att det finns någon liten mer koppling än att de bara är fina så att säga. Utan en liten story bakom.
Ingen som frågar mig.
Jo, Filip.
Berätta.
Vad har du hemma?
Jag har nog bara två saker. Det är min.
Ingen som vill fråga mig.
Nej.
Förlåt, Filip.
Det blir aldrig så. Den ena är. Den klocka jag fick i studentpresent, den är ju liksom från min generation. Den vill jag.
Det är väldigt trevligt.
Den ska vidare. Och sen är det min saxofon som också kommer vara så jävla ångest för den som ska ta
över. Okay.
Men den kommer jag ju vilja att någon ska känna så här, det här är ett vackert instrument, mycket mekanik och den,
jag har tips. Så. Hur du ska få intresset för nästa generation att verkligen slåss om den här saxofonen. Mm. För är det din eller du har förskaffat saxofonen?
Nej, den har jag också fått.
Om du har fått den, ingen annan har ägt den
innan. Nej. Jo, den är från 60-talet.
Okej, men ingen annan i familjen.
Nej,
för då ett så köp ett väldigt, för som du säger, saxofonen är ju rätt snygg.
Jättevacker.
Så putsa upp den utav helvete, för du kommer ju aldrig använda den.
Nej, den ska vara matt och sliten och rep.
Ja, men jag tänker, ja kanske. Ska den vara, jag vet inte, men skaffa ett snyggt ställ till den.
Ja. Det har jag ju.
Ja, men så att den står så att du liksom, och sen så kan du ju gravera den. Att Filip Strömbäck, och så står det fick den det året och så ett streck. Och sen när du är död så står det slutåret där då. Sen graverar man den som får den och så började av ägaren och sen
snyggt. Ja.
Så blir det mer,
så blir det mer attraktivt.
Ja, och så blir det som en möbel som man är där också.
Som kan stå framme.
Ja. Så måste du skapa någon slags så där otrolig känsla. Hur många barn har du?
Två.
En liksom att det här är det absolut viktigaste. Den som ärver det här är lite grann.
Ja, exakt. Det är lite speciellt.
Jag har ju som sagt två söner, och de är ju lite äldre nu, tror jag, än dina barn.
Mina är ju bara 3 och 5.
De är väldigt mycket äldre.
De är 16 och 17.
Ja, men då börjar de ju snegla på klockorna.
De börjar resonera.
Pappa blir gammal här nu.
Ja, speciellt mitt väskföretag Baron börjar de ju titta på och tycka att det
har hela bolaget.
Ja, som jag för övrigt äger med min äldste bror.
Ja.
Därav namnet, antar jag.
Därav namnet.
Det kan bestämma det.
Det heter ju faktiskt Baron.
Det är faktiskt så att det är ett bolag som grundades på 70-talet, som de som grundade döpte till Baron.
Men han var greve eller?
Nej, men det var på den tiden där, vet när ambassadör.
Det var tjusigt. Det var
tjusigt, och jag tror att man liksom var och bara så att säga, att äga varumärket Baron för vår familj.
Det var jättekul.
Så det var ju som ett skämt när jag och min bror köpte det, och så sa pappa att ja, men det var väl för väl att ni ordnade upp den där situationen. men i varje fall så att det började ju kasta lyssna blickar på. Men min yngste son, han är speciellt förtjust i en bil som jag har, en Mercedes, en sån 350 SL, vet du, Pamela Ewing Mercedes.
Ska jag berätta en sak?
Och den vill han ha. Berätta.
Ja, min pappa lovade mig att jag skulle ärva hans son.
Har han en son?
Nej, han såg den jäveln. <Nej. laughs> Jo, vilka sagt det.
Ja, men min yngsta son Axel, han var mer så att pappa, om jag kan få det där så är det bra.
Det är världens coolaste bil.
Ja, den är faktiskt.
Jag fattar honom.
Sen kan man ju själv.
Hej Axel.
Sen kan man ju själv ärva, som jag kallar det för.
Vad betyder det?
Att man själv från
att man snor.
Alltså, två klockor hemma som jag har själv ärvt från pappa. Nu är det ju för sig nu är den väldigt öppen överenskommelse.
Ja,
men det som är viktigt faktiskt med sådana grejer som är rätt intressant fortfarande. Jag har de här två hemma. Den ena var farfars och den andra fick pappa och mamma i någon sorts förlovningspresent, eller så när de gifte sig eller så.
Ja.
De är hemma hos mig, men de är under inga som helst omständigheter mina.
Nej, du skulle aldrig få för dig att själv sälja dem.
Nej, eller säga att det var mina. Och pappa tycker att det är okej att de är hemma hos mig, fast det är hans.
Ja.
Och det tycker jag är rätt intressant att man ser alltså här, därför du ska få ärva det här, absolut. Men det är inte dina.
Hold your horses.
Nej, men det är väl något klockvårmärke som har det som sån här tagline.
Patek.
You only take Patek. Care for it.
You merely
keep it for the next generation.
Ja, och det är ju liksom den klassiska sån här liksom, kulturen
det.
Inom man säger, gamla pengar.
Ja, verkligen.
Och det på något sätt så anknyter de ju till det på ett förstås smart sätt.
Ja, om vi går in på något som är riktigt känsligt då, som vi ska försöka prata politiskt korrekt kring här nu, så är det här med det här som jag nämnde här innan, att det tar 3 generationer att växa i en smoking.
Mm-hmm.
Och det är ju ett bredare talesätt än bara smokingen.
Mm-hmm.
Och som framförallt i Sverige är ju väldigt, väldigt känsligt.
Berätta.
Nej, men det är alltså, du tar 3 generationer och blir elegant.
Ja.
Punkt. Är ju det talesättet säger.
Och vad, du måste guida mig igenom de här generationerna så jag vet vad jag ska göra för. Vad ska jag göra rätt?
Nej, inte vad du ska göra, men att lära sig äta rätt, att föra sig naturligt i alla salonger, att bla bla. Stämmer det fortfarande, min fråga? Eller har det någonsin stämt?
Det har du väl.
Jag är inte rätt person att svara på det. Ni får nog ta in Magdalena Ribbing eller något här för att svara på det.
Det där,
jag känner mig väldigt obekväm.
Ja, det är en väldigt obekväm fråga, men som också har väldigt mycket med arv att göra.
Absolut.
Och där är det som vi är inne på, att den här strävan. Men det som har hänt är att strävan att vara fin, som man kallar för, den har ju försvunnit rätt mycket. Alltså, den finns kvar absolut i vissa, men många som tjänar väldigt mycket pengar, de är helt ointresserade, vilket är väl ganska skönt egentligen. De är helt ointresserade av att vara fina.
Ja, men det är tillbaka till det här liksom, gamla och nya pengar.
Ja.
Och det har ju funnits genom liksom århundraden, att det är otroligt. Det finns liksom en etablerad klass som inte så gärna vill släppa in andra.
Nej, och äter efter ett med
ja, feden, och därför så liksom det spelar ingen roll om du har 100 miljarder, men
nej.
Du vet tydligen inte att man äter efter ett med gaffeln.
Nej.
Och därför så är det liksom inte riktigt okej.
Nej.
Och det har ju alltid funnits. Och,
men det finns ju vissa familjer med 100 miljarder på banken som släpps in direkt ju.
Ja, jag vet. Och jag
nej,
tror jag
de har nog tagit tre generationer.
Har du det?
Oftast.
Carl-Johan är välkommen.
Han är ju fjärde. Nej, han är tredje. Ja. Det är ju perfekt.
Ja,
den börjar sitta bra nu, småkring.
Men, ja. Men det där håller vi på att suddas ut. Gör inte det?
Ja, eller komma tillbaks. Därför man ser ju ett enormt intresse igen. För, alltså, det har vi pratat om länge, stil generellt ökar ju i intresse, och då ökar det ju där också.
Det tror jag du har rätt i. Alltså att jag tror att, och det kan jag uppleva också i de, liksom, de företag som jag driver, som ju liksom, det är ju mycket, jobbar ju mycket med konsumentvaror och sådär, att någonstans finns det en längtan efter det här nördiga produktkunnandet, och att man tänker mer tidlös stil och konsumerar långsiktigt. Det, liksom, det går in i väldigt många trender. Och apropå det här med arv, en grej som man bara måste dra, och det är liksom världens kanske två rikaste män, Warren Buffett och Bill Gates. Mm. Du kan kolla på YouTube. Det finns en intervju med dem där de talar om arv
tillsammans, ja.
Och de blir intervjuade. Jag tror att det är Ivy League studenter
ja.
Och då är det någon som ställer frågan, what's your view on inheritance och kommer ni era söner eller döttrar ärva? Och då så säger jag tror att det är Warren Buffett som säger bara, nah, the concept of inheritance is deeply un-American. Att det går mot amerikansk ideologi, att var och en har frihet att forma sitt eget öde och sin egen lyckas med och så här. Det är en ganska intressant passage om liksom vad arv är, att arv är också väldigt konserverande och förpliktigande.
Men skillnaden är mot Europa, att de har inte någon sån här massa titlar och konstiga system, utan det är pengar just, och företag. Företaget är huset. Och pengarna är medel för att fortsätta vara entreprenör. Eller fortsätta driva det framåt. Men alltså i Europa så var det ju i vissa fall olagligt att jobba. Om du var tillräckligt. Du skulle bara ha pengar. Vilket är ju en helt omöjligt scenario förr eller senare.
Väldigt sant. Och den epoken med, jag tror det kallas för rentier. Att man lever bara på räntan. Man jobbar inte, men man lever bara på räntan. Mm. Den epoken tog ju slut i Europa, jag ska säga, precis ungefär när vi når krigen.
Ja, alltså 1914 och var ju den sista sommaren.
Och väldigt typiskt att då min släkting Jacques tog livet av sig 23.
Ja. Det året som brittiska imperiet var som absolut störst.
Ja. Och ni har säkert sett En förlorad värld, som faktiskt, tv-serien som faktiskt precis handlar om det här. Att den eran är för alltid slut. Och det är väldigt sant det du säger, tycker jag, om att USA, där har alltid liksom the new nobility i Kalifornien, det är ju internetentreprenörer, ja, och liksom
100%.
Och det var kanske så vi kom fram till den poängen jag försökte göra, att den kulturen i USA beundrar jag väldigt mycket.
Jag har en fråga kring vilket, om man ska utse något plagg i garderoben som man ska låta gå i arv.
Smokingen, klart.
Förutom smokingen. Finns det något som passar sig för det? Att låta gå i arv förutom smokingen?
Får jag?
Ja. Det var din.
Så här är det med det. att lärt mig från min kära mormor.
Ja.
Du vet hon.
Hon som snor så mycket.
Ja, som snor och ordnar och hon var en väldigt duktig samlare också.
Eller? Och vad kallar du det? Självärvare.
Ja, men så och nu pratar jag främst ur manligt perspektiv då. Men alla hennes mans kläder och hennes mans pappas kläder och sin pappas kläder och så vidare. Allting hängdes upp på vinden i täta klädpåsar. Så att, och då blir ju ingenting förstört och hänger där. Så kostymer, frackar, smokingar, allting. Allt. Bara det tas hand om och hängs upp snyggt.
Mm.
Och vi män har ju som tur, det kommer ju alltid tillbaks.
Mm.
Alltså, de senaste 100 åren så har ju kläderna förändrats så lite. Så att det kommer ju alltid tillbaks i trenden.
Mm.
Framförallt högtidsplagg. För kvinnor är det lite svårare kanske än 40-tals eller 20-tals klänning. Fast de går ju också se om. Det är det som är så alltså. Jag skulle säga allt. Men ska du sikta in dig på något plagg så är det ju tyvärr det. Alltså, varför en smoking är så bra också. För att den används ju inte varje dag som en kostym.
Den slits inte på det viset.
Utan, och det är lite högtidligt. Mm. Att ha din fars eller farfars. Mm. Och att plagget förändras så lite också.
Har du någon annan?
Nej men just det, ja, men det, jag är inne på precis samma sak. Alltså just högtidsplagg som används ganska sällan. Och det kan ju också vara såna här, alltså otroligt fina såna här paletår med pälskrage och sånt. Jag minns när min farfar då Erik, som vi pratade om tidigare, gick bort. Då samlades vi alla kusiner. Och så fick vi gå igenom hans garderob och välja. Alltså det var så här på rad, va?
Var det lite samma storlek också?
Ja, vi är väl, det var samma storlek. Ja, vi är ganska, vi är korta och satta i familjen.
Vi kompakta hela.
Men och var vi var väl kanske 8-9 kusiner då, män allihopa. Som, och då fick liksom äldste fick välja först.
Ja,
och sen en efter en. Så att efter den där lilla, ja, ganska långa eftermiddagen så kom man ju hem då med liksom en paletå, en kostym eller någonting.
Har du kvar Miguel?
Ja, jag har kvar, inte allt, men jag har kvar en del. Men framförallt var det liksom det där första, jag var ju ganska liten då, men de där första smokingfesterna som man gick på var ju fantastiskt.
Så är det elegant. Ja. Men sen är också det jag undrar, jag hade morfars, precis som du då, det var din morfars smoking. Och när jag tog ut den här klädpåsen, den var sydd 1900 skittidigt någon gång.
Bauer.
Det kommer jag inte ihåg, men det var nog sydd i Örebro. Men då hade han haft den till sin student, var den sydd. Min morbror hade haft den på sin student. Sen har jag den på min student.
Och det är en väldigt fin symbolik som man absolut inte ska underskatta eller göra sig lustig över. Och det finns återigen i alla familjer. Och jag tror att väldigt, väldigt många familjer har någon gång upplevt den där magin av att det här är någonting som ändå som är ett band mellan generationer. Mm. Och det kan vara ett plagg, det kan vara en service.
Det kan vara precis vad som helst.
Och där är något som jag tycker vi är dåliga på i Sverige. Generellt, som jag skulle uppmuntra folk till. Att, som jag vet inte om det är arv. Jo, men det är arv också. Det är... Om du frågar en gemene man i Sverige, vem som helst, vad heter dina föräldrar, så hoppas jag att de flesta kan ju svara på det, om man vet vilka de är. Vad heter dina farföräldrar och dina morföräldrar? Det kan i stort sett alla svara på, men redan där, hemskt nog. Så på den enkla frågan så ibland så börjar det så här, liksom...
I alla fall så här flicknamn på mormor eller någonting.
Jo, men även förnamn bara, rakt av.
Det
finns, men sen frågar du generationen bakom det.
Då är det kört.
Då är det ju bara tvärnej på 95%. Och där är det så här, som du sa, man är inte den, du är ju inte din familj, men du är också din familj väldigt mycket. Alltså, kan mer bakåt, umgås mer bakåt. Det ger dig så väldigt mycket. Alltså kallar det för den här medelhavsgrejen. Man behöver inte bo med sina morföräldrar, men det är en otrolig skatt i kunskap och värderingar som tar till er den mer. Bjud mormor på middag skulle jag vilja säga.
Ska jag ringa farmor på vägen hem härifrån faktiskt.
Halleluja. Vältalat.
Tack. Hörrni, tack för idag.
Ja, vi rundar av med det. Och jättetack till Carl Jan. Till Jan Carl.
Tack snälla.
Det var kul att träffa dig och kul att ha det här.
Verkligen, verkligen. Och see you out there.
Mm. Det gör vi. Och med det sagt så håll stilen.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Producerat av Perfect Day Media.